Föredrag nummer 4, Jörgen Smith, Rudolf Steiner-seminariet, gärna. Om drömsömn och medvetenhet, 1981, februari.
Först så ger ni det en efterlysning. Och det är...
Det är det.
Allihopa nu letat efter, förstås, med stor iver efter 24, 23 satser om jaget på de här tre sidorna i teosofi. Och därför känner jag att det är ett väldigt stöd att ni allihopa har tänkt över det här. Jag tycker när man läser att jaget är något väldigt flyende, det försvinner längre och längre in när man försöker hitta det. Han börjar att tala om jaget i kroppen och själen. Jag läser det första som jag har sagt här. Tack vare självmedvetande manifesterar människan sig som ett självständigt från allt övrigt avskilt väsen, så som jag. Ett spädbarn som kommer till jorden har ett jag som liksom blir instängt i kroppen. Kanske hör man det när barnet skriker som värst, att det känner sig fångat. Kroppen är inbäddad i hela den fysiska världen. Men jaget finns där. Men inte förrän tänkandet kommer i treårsåldern så kan jaget bli medvetet om sig själv. Det som Jean-Paul skildrar här är ju kanske inte så många som upplever det så starkt att jag är jag, som han berättar. Men jag tror mångas första minne är just att man upplever sig själv och någonting i yttervärlden. Att man står, man ser en eld eller man sitter i en gunga. Man har något sånt minne. Här är jag och där är någonting som finns i yttervärlden. Och då börjar ju ofta barnen säga ja om sig själva. Nästa sats. I jaget sammanfattar människan allt vad hon upplever som kroppsligt och själsligt väsen. I och med att man börjar minnas så kan man hålla kvar bilder. Man kan minnas från den ena dagen till den andra. Saker händer igen, man ser samma sak igen. Och man bär det genom sömnen. Men när man vaknar så är man fortfarande den man var dagen innan. Man har kontinuitet. Och summan av alla upplevelser, av alla intryck man får, av allt som händer, det samlar sig liksom till en identitet, att det här är jag. Jag som upplever det. Man sammanfattar sina upplevelser och blir ett jag. Sen skriver han, kropp och själ är bärare av jaget. Och så i samma mening, i dem verkar det. Alltså kropp och själ bär jaget och i kropp och själ verkar jaget. Och då kan man fråga sig om det är en motsägelse att det bärs och att det verkar. Men jag tänker på, man har ett litet spädbarn, ett helt hjälplöst nyfött litet barn som är totalt beroende av mig. Jag bär det, matar det, sköter det. Och ändå så har ju det där barnet en revolutionerande verkan. det förändrar hela mitt liv och det förändrar, det uppfostrar mig väldigt mycket och luttrar och så vidare. Så att det är inte på något sätt en motsägelse, för att det här lilla jaget är litet hjälplöst så kan det ändå verka in i det som är det. Nästa. Själen har sin medelpunkt i jaget, alldeles som den fysiska kroppen har sin i hjärnan. Själen yttrar sig ju i sinnesförnimmelse, i känslor, i vilja. Alltså det får verkningar utifrån, sinnesförnimmelser utifrån som det reagerar på, som man reagerar och tar intryck. Och viljan riktar sig utåt. Och så dit i spädbarn så är ju jaget ännu inte centrum. Utan förnimmelserna går bara rakt in i kroppen och viljan går ut. Det finns inga spärrar. Man, ett barn, bara griper av begär. Eller skriker av olust. Eller suger av instinkt. Då är jaget inte ännu centrum. Det dröjer man innan jaget blir centrum för själsyttringarna. Det dröjer länge. För i och med att man blir medveten om jaget vid 3 års ålder ungefär, så är man ju inte alls, är inte jaget centrum för själsyttringarna. Utan det dröjer. Och det kommer så småningom. Nästa punkt. Jaget förblir så som människans egentliga väsen osynligt. Och i anslutning till det, så det är på samma tema egentligen, skriver han: varseblivningen av jaget, en händelse som endast försiggår i människans fördolda allra heligaste, ty med sitt jag är människan alldeles ensam. När barnet ännu inte har något jag, eller jaget inte, jag har barn men inte i centrum, så måste ju uppfostran hjälpa det. Man måste vara som ett ställföreträdande jag. Och genom uppfostran så småningom lära barnet att hantera sina självsyttringar. Handskas med sina, det den har i kropp och själ. Men det innersta, alltså själva jaget, kan man inte uppfostra. Det måste man liksom lämna i fred. Det är det allra heligaste. Man får bara försöka att göra kropp och själ så att de kan så småningom ta emot jaget. Och låta det egna jaget styra. Så småningom, kanske i 16-17 års ålder, så upplever många att det här som föräldrar har sagt och lärare och så, att det inte räcker, eller att de känner, och allt som yttervärlden har gett dem liksom, som man har levat i, att det kan finnas en ström av något annat inuti, helt andra impulser, man nästan inte vet varifrån de kommer. Och många kan då, det kan gå väldigt dåligt egentligen, för att jaget ännu inte har kraften att handskas med. Och själsyttringar kan bli väldigt kraftiga. Jaget har inte kraften att handskas med det. Men man känner att jaget bär iväg i alla fall. Det är någonting som lever där som bär iväg. Jaget är människan själv. Detta är nästa sats. Och detta berättigar henne till att uppfatta jaget som sitt sanna väsen. Jag själv. Jag tror att de flesta människor, också de som egentligen tänker ganska materialistiskt, har en känsla av att det finns någon överordnat jag. Man säger till exempel, jag vill egentligen inte röka. Vem är jag då? Jag känner mig alltså inte som ett med mitt begär. Det är inte jag. Utan jag vill egentligen inte. Jag tänkte på i det här tv-programmet att Björn Afzelius talade om någon slags överordnad funktion i hjärnan. En regering, sa han. De flesta, han var konsekvent i sin materialism. De flesta tänker nog mera diffust att det finns något jag, någonting som styr mig i alla fall. De drar inte sådana konsekvenser av det. Och detta sanna väsen, det är jaget. Psykologin talar om roller och det har jag fungerat också över. Om de då tänker sig att det finns ett jag som spelar de olika rollerna, eller om människan är rollerna. Det är inte så som jag frågar. Om det är någon som är mer insatt i den rollpsykologin. Människan uppfattar alltså jaget som sitt sanna väsen. Och kropp och själ är höljen som hon lever inom. Och det är betingelserna där hon verkar. Det är jaget i kroppen och själen. Sen talar han om jagets utveckling vidare. Under sin utvecklingsgång lär hon sig mer och mer att använda dessa verktyg som tjänare åt sitt jag. Verktygen är alltså kropp och själ. Och innan de verktygen är färdiga så måste ju andra människor hjälpa. Egentligen så är jag inte kanske färdigt att ta hand om sig själv förrän 20-årsåldern. Men många känner ju långt tidigare att de rår över sitt liv och ja, vill ta ansvar för sitt liv. Sen talar han här om ordet jag och säger, ingen kan använda detta till att beteckna någon annan. Man kan bara kalla sig själv för jag. Aldrig kan namnet jag tränga in i mitt öra utifrån när det betecknar mig själv. Endast inifrån, endast genom sig själv kan själen kalla sig för jag. Jag talar alltså, när jag säger jag, till detta osynliga centrum i mig. Det som liksom ligger bakom mina själsyttringar. Det som bär mig genom sömnen. Det som inte är min kropp och själ, men som verkar i min kropp och själ. Och hur litet och svagt och hjälplöst det här jaget än är, så kallar jag det jag. Jag talar till det. Jag säger jag ändå. Och i och med att jag säger jag, så talar något i mig som inte har samma ursprung som kropp och själ. Det knyter liksom en förbindelse. När människan sover säger jag sig till själv. Jag läser den en gång till. När människan således säger jag till sig själv, börjar något att tala inom henne, vilket icke har att göra med de världar där de förut nämnda höljena har sitt ursprung. Sen kommer vidare satser om jagets förvandling. Man knyter till detta att man har utarbetat verktyg som kan bli tjänare åt jaget. Så skriver han, jaget blir mer och mer herre över kropp och själ. Vi har ju bilden för det i sagorna. Riddaren som dödar draken, som befriar som vaktar prinsessan, för att befria prinsessan. Och drakens huvud växer ut om igen. Han måste ständigt döda dem. Ständigt alltså motverka det som ligger i begär. Det som bara vill handla direkt ur begär och drift. Och omvandla det. Ju mer jaget är herre över kropp och själ, desto mer utformad, skiftande och färgrik är auran. Jag vet inte om de flesta har väl, ni har läst om auran, och det står på sidan 46 i teosofi. Och det som alltså strålar kring en människa och som den som är klarseende kan se kring en människa. Vanliga, alltså de flesta av oss, ser människors handlingar, ser vad de gör. Och då kan man se skillnad på, man kan se att det strålar kring somliga människor. Det kan man uppfatta med sin vanliga medvetande. Man kan se somliga människor, de gör saker av egoism, de gör saker av för att de har lärt sig att så ska man göra. Man gör för att det är nödvändigt. Helt enkelt, det mesta man gör, väldigt mycket, är ju av livets nödvändighet. Man gör av vanor, inlärt, av ambition, av plikt. Det kan vara på olika plan ändå, det med plikt. För att när man har kommit så att man gör saker av en högre plikt, som är, får handlingarna en annan valör. Skådaren kan iaktta den verkan som jaget har på auran. Men jaget självt är osynligt även för honom. Så jaget är verkligen riktigt hemlighetsfulla. Det alldeles egna. Men verkningarna av jaget, det syns. Sen talar han om anden i jaget. Alltså hittills om hur jaget utvecklas för att kunna ta emot anden, och sen om anden i jaget. Jaget tar emellertid upp strålarna från det ljus som flammar upp i människan såsom evigt ljus. Och i nästa sats, liksom människan sammanfattar kroppens och själens upplevelser i jaget, låter hon även sanningens och godhetens tankar flyta in i jaget. Det ser jag på sidan om i teosofi. När människan låter det sanna och goda leva upp i sitt inre, höjer hon sig över den rena förnimmelsesjälen. Den eviga anden lyser in i själen. Ett oförgängligt ljus går upp i den. I den mån själen lever i detta ljus är den delaktig av något evigt, och den förbinder sin egen tillvaro med detta eviga. Vad själen bär inom sig av det sanna och goda är odödligt i den. När en människa alltså har kommit så långt att hon kan i sitt inre handla efter det som hon tycker är riktigt och sant, utan att snegla på någonting i omvärlden så att det styrs av det, och utan att styras av sympati och antipati, utan göra det som är rätt och gott, som man känner i sitt inre är rätt och gott, då har det alltså kommit in något av evighetens ljus i jaget. Sinnesföreteelserna uppenbarar sig för jaget från den ena sidan, och anden uppenbarar sig från den andra. För mig, när jag läste det här, så verkade det så rumsligt på något sätt. För att det är så svårt att veta om anden är inom eller utom, eller från ena sidan eller andra sidan. För det är två olika, ja, det har inte liksom med rummet att göra, men det, man kan ju ändå tänka sig att man känner något inom sig. Anden uppenbarar sig inom människan i jaget och sinnet. Och sen vet vi också att anden uppenbarar sig i sinnesföreteelserna. Och det där är svårt att få ihop, tycker jag. Så säger han, kropp och själ ger sig hän åt jaget för att tjäna det, men jaget ger sig hän åt anden för att anden må uppfylla det. Alltså, först har kroppen och själen utvecklat sig för att kunna ta emot, verkligen kunna bära jaget, så att jaget kan bli ett centrum som styr kropp och själ. Och det utvecklade jaget, det kan i sig ta emot anden. Jaget lever i kropp och själ, men anden lever i jaget. Vad som finns i jaget av anden, det är evigt. Till jaget får sitt väsen och sin betydelse från det varmed det är förbundet. Sen talar han i de sista satserna om jaget efter döden. Säger så tillvida som jaget lever i den fysiska kroppen är det underkastat de mineraliska lagarna. Genom eterkroppen är det underkastat lagarna för tillväxt och fortplantning. Och genom förnimmelsesjälen och förståndssjälen den själsliga världens lagar. Allt det är ju bundet i viss mån kroppen och försvinner alltså efter döden. Det är bara det som har omvandlats i själen som kan leva vidare. Och sen i den sista satsen. Så tillvida som jaget upptar det andliga är det underkastat andens lagar. Och där har jag den frågan. Om man tänker att endast det andliga är levigt. Vi föds med ett odödligt jag. Och efter döden så försvinner det av oss, det mineraliska, det eteriska och det som hör till själsvärlden, i den mån det är grundat i kroppen. Och då undrar jag om jaget under livstiden inte har tagit upp någonting av det eviga, om det då kan leva vidare. Mm.
Johansson. Den nöjaktligen målsen precis i det första fängelse som vi har avtalat. Är det något som vill se någon slagsfolk i henne? Eller några invändningar? Jag tror väl att det står i sig själv. Det hade också många frågor finna i sig. Och du kommer att ha lyckligt detta rätt utöver i detta studiearbete i den utbildning i nästa uke. Vi kan ta vare på alla de spörsmål som det står och som är nedtegna som anläggspunkter. Till i morgon hade jag förstått inte något bra och inte något mindre arbete. Men att ett par drömmar kunde komma och förhoppningsvis någon som gärna vill fortälla det. Vi ska inte ta för många, men vi prövar att få någon forskjelliga typer och egen arter som vi kan lära att känna. Mange ganger er det også blandingsdrømmer, sånn at helt forskjellige typer av drømmer blander seg sammen til en interessant komposisjon. Så på lørdag vil jeg svært gjerne ha på tilsvarende måte til i dag det neste avsnittet. Det er da fem sider, og hvor noen sammenfattende punkter der, det er i en grad videre vanskeligere enn det som var i dag. Det begynner så å si der hvor det sluttet i denne fremstillingen, og nå blir det utdypet degets forhold til det åndelige, hvor disse spørsmålene kommer i flere viktige punkter nøyaktigere frem. Det vil vi gjerne ha på lørdag, men det spør ikke noen nå i dag. Men i morgen spør jeg hvem som vil ta det til lørdag, så kan jeg jo se litt på det. Og den tredje avsnittet, det med hele forvandlingen, det skriver vi ut til neste uke, til begynnelsen av det. Vil vi se litt nærmere på egenartene i drømmen. Det som jeg tok frem i går var typisk organdrøm. Hvor noe som foreslår en ideelle kroppen som en grunnkonstitusjon, eller i et bestemt organ, et bestemt sted i en arm, eller i maven, eller i hodet, forvandler seg i sin situasjon til et bilde. Og hvor det kommer som eget an på selve bildet, og bildets innhold som får stemning. Derfor kan en organdrøm gjerne vise seg i 10-12 forskjellige bilder. Det kommer alltid an på kraften, dynamikken, geberden i opplevelsen av drømmen. Der er det det taler som har virket i organet og som så kommer frem der. En typisk form for organdrømmer som jeg vil følge til er flyvedrømmer. Flyvedrømmer er når dobbelt eller tredobbelt en side av dem er ren organdrøm. Man oppdager ikke med en gang hva det er for en organdrøm som der er, men det, i noen tilfeller kan det komme helt entydig frem hvor altså man er i stand til å flyve, og mange ganger går svært lett, man kan gå høyt opp, og så plutselig blir det fryktelig tomt. Og så synker man lenger ned, så er det kanskje noe forferdelig ned til jorden, og så kommer man nærmere og nærmere, og man kan ikke holde seg tilstrekkelig opp i høyden, og så med det samme våkner man, og så har man det. Det er lungene. Helt entydig lungene. Det i det som foregår i lungene, vingene heter det også, i lungene som utfører seg her, det er noe som foregår i åndedrettet som viser seg i det, som er i flyvedrømmene. Helt typisk organdrøm, men ikke bare organdrøm, for inn i hele dette med å flyve er det mange andre skikt og områder i menneskets vesen som er med i dette å kunne flyve. Men det er også helt direkte knyttet til lungene og det som foregår i åndedrettet. Man er altså dypere inne i kroppen i det man har organdrømmer. Noe mer som virker det, og som man ikke merker eller ikke klarer å fatte hvis man er i den vanlige dagligdagse bevissthetstilstand. Noe mer virkelig og noe mindre virkelig. Det er en dypere virkelighet som taler, men så er det så kaotisk at det på en måte ikke blir avklaret, kommer frem i disse skiftende og rotete, mange ganger svært rotete drømmebilder. Nå et annet eksempel på noe som ikke er i kroppen, men utenfor kroppen, og hvor man oppfatter noe mer enn man vil være i stand til, det er en reflektert bevissthet. Et ektepar sover i et hotellrom, og det er natt, og så plutselig så merker mannen at konen, selv om det er midt på natten, tenner lyset og begynner å kle på seg og stå opp. Og så ser han på klokken, og så er den 3:30 midt på natten, sier han, Else, hva er det? Samme våkner han. Det var en drøm. Det er helt mørkt. Konen ligger og snorker. Hun har ikke stått opp i det hele tatt. Det hele var en drøm, og nå våkner han. Tenkte jeg, det var dels merkelig. Jeg var helt sikker på at nå gikk hun ut. Nå skulle hun til å gå ut. Så tenner han på lyset. Og så er klokken 3:30. På minuttet. Hvordan i all verden kunne han drømme det? Å få eksakt klokkeslag inne i drømmen. Det er ikke organdrøm. Eller er det kanskje likevel? Det er i alle fall ikke noe bestemt sted i kroppen, organ, det er helt enkelt. Kanskje har dette mennesket, det er jo bare en mulighet for den drømmen. En viss ubestemt egenart, en følelse av tidsstrømmen. Noen mennesker er svært tidløse, kommer alltid for sent, kan mulig holde rede på tiden. Andre kommer alldeles presis, og på en måte har en følelse av hvordan tidsstrømmen er. Man kan også om aftenen, det er noen som kan i alle fall, uten vekkeklokke, bestemme seg til å våkne 7:00, og så våkner man 7:00. Hvor man på en måte har en indre helhetsfølelse og strøm, og så sender man viljen, nå vil jeg våkne 7:00, og så sovner man, og så 7:00 våkner man uten at det er noen lyd og ikke noen tegner i den. Altså, det er noe i drømmen som plutselig kan lukke opp der. Det kunne være noe mer også, nemlig at man i drømmen faktisk er i stand til å avlese hvor meget det er på klokken. Det vil være i det feltet som man kaller for extrasensory perception. Ikke sansbar iakttagelse, hvor det ikke er et synsinntrykk eller noe sånt, men man oppfatter det ikke vekk. Det er meget av det som finnes meget mer enn man vanligvis legger merke til. At man kjenner hva det er i hele omgivelsen, og så dukker det opp, men i den vanlige våkne dagsbevissthet blir det straks krysset av en hel rad andre ting, og hvor man ikke kan gripe det sånn bestemt, men det kan plutselig dukke opp i drømmen, sånn at man vet det allikevel. Den muligheten finnes i alle fall. Så dette punktet med profetisk drøm. Jeg nevnte det at det ikke var, kan være tolket som profetisk drøm, dette slangebitet, eller hundebit, eller dyrebit, et eller annet. Og så, når man våkner, er det ingenting, men to dager efter, så kommer det ut. Det vil være overfladisk å kalle det for profetisk drøm, fordi dette som kommer ut kan være der i en liten begynnelse, og det er denne sarte lille begynnelse som i virkeligheten tennes i drømmetilstanden, og hvor det kommer frem i det symboliske slangebit eller hønebit. Men det er andre drømmer som mer tydeligere kan komme frem som profetiske drømmer. Det er selvfølgelig mange filosofer og psykologer som helt fullstendig hårdnakket benekter at det kan eksistere i det hele. For hvis man begynner å tenke litt gjennom det, en profetisk drøm, altså at det er en drøm hvor noen stiger frem, og at det som faktisk skjer senere. Og det faktisk skulle være profetisk drøm, da er det noe som begynner å sjangle i hele verdensorden, og man ikke forstår hvordan det kan henge sammen i det hele tatt. Og man kan da gjerne omtolke det. Nemlig slik, og mange profetiske drømmer kan svært godt omtolke sånn. Nemlig at det slett ikke er at man noe blir tatt på forskudd, at man vet på forskudd, det er hva som skjer, men noe lever i det menneske i en profetiske drøm. Og så glemmer man, du vet ikke om det, og nå går den intensjonen inntil man sørger for at det skjer. Sånn at det tvert imot, den handlingen som så finner sted, er en følge av det som lever i vedkommende i drømmen. At det er en vanlig årsaksrett i slik, og så efterpå bare sier man, det er en profetisk drøm. Det er mange såkalt profetiske drømmer som uten videre kan forklares på den måten. Som forårsakene drømmer i stedet for at det blir noe som tar på forhånd. Men det er andre hvor det ikke passer. Hvor det alldeles ikke passer. Og da kan psykologen og filosofene i nesten alle tilfeller si det er bare tilbaketolkning. Efter at det så skjedd, så sier man, åh, det har jeg drømt på forhånd. Og nå begynner fantasien å gå i gang. Og hva kan ikke mennesker analysere? Men man har drømt noe som lignende litt. Og så efter at noe som lignende skjer, så begynner jeg å dikte baklengs. Det har jeg drømt, og nå ordner jeg litt på drømmen sånn at den passer helt sammen. Ikke sant? Og så blir det til en profetisk drøm. Derfor må man søke efter slike drømmer, om de finnes, som er fortalt før det skjedde. Sånn at det slik tilbaketolkning er ulykket. Og det finnes også. Vi skal ta et lite viktig eksempel fra filosofen Schopenhauer. Han var selvfølgelig overbevist om at det kunne ikke eksistere. I sin den verdensanskuelse han hadde, ville det være helt absurd, og da begynner alt å sjangle. Nå, han var en meget velhavende rik filosof. Han var fullstendig udrogen av om folk leste hans bøkere, og man fikk penger for dem, for det hadde ikke han brukt for. Han var knallrik, og hadde aksjer i London, og så videre. Og nå satt han en dag og skrev et forretningsbrev, altså ikke det minste filosofisk. Han skulle bare ha noen penger hevet fra London som skulle sendes til ham. Og så sitter han og skriver det forretningsbrevet, og dette var jo i forrige århundre, så da hadde man enda ikke fått trettpapir. Da hadde man sandstrødåse. Sånn at når man har tatt en side ned, så drysser man litt grann sand ut sånn at det skal tørke. Men nå var han, selv om han var filosof, altså litt grann distre. Og så, i stedet for å gripe sanddåse, så griper han blikkhus. Og du drysser han blikkhus. Sånn at det sprutte ut og bor og ned på gulvet. Nå, som den filosof han er, så er han helt interessant til å vaske opp. Da ringer han Marie Hjelden. Marie, kom! Og så kommer Marie og sier at det er komplett på gulvet her, kan du tørke opp det? Og så iler Marie ut och stönna lite och tar en hink, en då så kommer hon in och så begynner hon att skruva där på gulvet. Lite irriterat. Och så plötsligt säger Maria, mens filosofen Schocken har allerede på väg vidare i ett nytt förbättrat förrättningsbrev, och det var ju helt gott isär, så säger hon: detta har jag drömt i natt. Och där går det som ett lyn genom Schocken. Det kan inte vara sant. Det är helt utlyckligt. Hvordan kunde hon i drömmen i natt drömma det? Då måste det ju vara förutbestämt att jag skulle ta fel och inte gripa bläckhuset men inte Sandås men bläckhuset. Det var det aldrig bestämt i natt att det skulle vara bestrid i det sekunder. Eller skulle det ju inte ske? Som en gång kunde så sig hela förståelsen av världen och ramsa samman, säger han: du lyver, det är inte sant. Jo, det har jag inte. Så det kan inte vara möjligt. Det går inte an. Det måste ju vara förutbestämt att det skulle gripa fel. Jag har drömt det. Dessutom har jag fortalt det i morges när jag vaknade till evigt. Det var en annan pik. Nu har jag visat. Detta må jag bruka. Precis samma hörde han Edith kom ut på gangen. Skyndte han sig ut för att de inte skulle få snacka samman i förväg. Och därmed beviset faller samman. Och så styrte han till Edith och sa: har Marie fortalt dig en dröm i morges?
Nej.
Ja, det har vi det. Hon lyver. Så han sa: ja, så nu har hon nettopp fortalt mig att hon har fortalt en dröm till dig. Åh, ja, det är sant, nu kommer jag på det. Hon fortalte mig att hon ville skura på en bläckplats, på bläcket blev sökt ut där. Så nu hade han det. För lite fortalt samman, så kom drömmen ut av den andra som hon hade fortalt till om morgonen. Alltså, där har vi ett exempel på ett sånt hur man har fångat upp en fortelling av en dröm för inför handlingen så sker senare. Det är det som är väldigt. Det finns hundra av sådana drömmar. Jag är övertygad om att det finns tusen. Att det finns mycket mer än man vanligtvis är uppmärksam på. Och något stiger fram, inte vid insomningsdrömmar, det tror jag inte det finns. Det tror jag inte finns. Men i uppvakningsdrömmarna, akkurat hvor man kommer ut av den djupa sömn, och så dannar det sig någon bilder och så dämmer man det. Men i någon få tillfällen huskar man det och behåller den för sig själv intill det eventuellt sker, och så fortäller man det: det där hade jag drömt på förhåll. Och i någon ganska få tillfällen har man fortalt det för det sker. Och så först efterpå kommer själva handlingen. Här är det mycket stora gåtor i detta fältet. Men där är det något som rager in i drömvärlden som inte kommer ut av organen i kroppen. Därför ser vi att i drömvärlden är det stora, forskjelligartade fält. Det är helt banale små ting som bara är rester av erindringar från de sista dagarna. Det är kanske en stor procent av alla drömmar och bara sån lite förvirrade erinringsrester från det man har upplevt igår och i förrgårs och dagen för, sån kokar samman. Och många gånger kommer det också rester från barndomen och ungdomen. Visst man prövar det lite längre vill man uppfinna. Alltså det är tillfället att man plötsligt drömmer om något som ligger långt tillbaka. Då har det haft ett tillknytningspunkt i löpet av de tre sista dagarna. Det är alltid något i den man har tänkt, kom till att tänka lite på det. Eller det är något som minnet om det i de tre sista dagarna. Och så glömmer man det. Och så plötsligt stiger en barndomsdröm upp om natten. Alltså, erinringsrester är ett stort fält i drömmen. Organ, symboler, är ett stort fält i drömmen. Men det är också profetiska drömmar. Josefs drömmar i det gamle testamentet, end nu er det mest berømt. De syv magre og de syv fete kurer. Hvor han kunne tolke for hele landets situation i år fremover, noget som kommer frem i hans drøm, eller munnkjenten og bakeren, og hvor han ser hvorledes det går med dem ut fra de drømmer som de har haft, og hvor han sier det på forhånd før det har skjedd. Eller i den nordiske kongesaga dronning Ragnhilds drøm, eller Halvdan Svartes drøm. Det er en mengde drømmer, store drømmer i historien, som er av den profetiske type, og som ikke har noe med organdrømmer å gjøre, og som heller ikke har noe med erindringsrester å gjøre. Selv om stoffet i drømmen selvfølgelig alltid hentes fra det man har opplevet i den vanlige sansningsverden. Det er så å si, det tas et material, og så formes det suverent om i drømmen til en bilde der hvor meget forskjellige artet taler inn i disse drømmer. En vei til tolkning eller forståelse, opplevelse av drømmer, er alltid at man ikke blir stående ved det punktuelle innhold og tenker sånn, det betyr det, det betyr det, det betyr det. Da er man alltid på en sted. Selv om det kan stemme ved å... Sånn man kjenner hvor stor og viktig den var. Og så forteller man den til en annen, og så er de andre ikke det minste interessert. Synes det er noen kjedelig langtrukket. Det er bare det for noen kludder. Og det er fordi man da forteller drømmen uten å fortelle den. Man har ikke klart å fortelle det viktige. Man forteller bare overflaten av drømmen. For overflaten, den er for andre mennesker helt kjedelig langt på. Det det alltid kommer an på i drømmene, er dynamikken. Hva var det som går gjennom drømmen som de opplever fra det ene til den andre situasjonen i drømmen? Det som strømmer der i følelseslivet, i viljesintensjonen, der lever kjernen i drømmen. Og den kan ikke se i det bildet, eller det bildet, eller det bildet, eller det bildet. Ta forskjellige kjoler og kostymer på seg. Det er sekundær alltid. Selv om det også kan tolkes. Det kommer derfra, og det kommer derfra. Denne kraft som går gjennom drømmen, er det som egentlig taler i drømmen. Hvis man lykkes å fortelle drømmen, sånn at noe av det kommer frem, da opplever den som hører på kraften i drømmen. Og da er det aldri kjedelig. Da kommer det frem. Da er det noe som begynner å ta det i drømmen. Det er noe annet i drømmer som også har vært meget omdiskutert i drømmepsykologien. Og det er tidslengden av drømmer. Og tidsordenen av drømmer. Og det er så gåtefullt og merkverdig at det er fryktelig vanskelig å forstå. Den mest berømte er en drøm fra den franske revolusjonstid. Hvor da en adelsmann var syk, og da var i sengen, og så var det en som passet ham. Og nå hadde han et stort han var syk, og man visste ikke hva som foregikk i ham. Plutselig skjedde det et lite uheld, nemlig at en stav i forhang en rutsjet ned, og det kunne den se som satt og passet på, og så falt den her sånn, og så i samme voksne takt. Det var en liten ting sånn, det var ikke noe så stort spesielt. Nå viste seg at han fortalte en uendelig lang, dramatisk drøm som endte med at han ble gullet og turnert. Akkurat Og det må ha vært akkurat det den kom på. Den kom giljotinen. En lang, lang grønn. Men han var akkurat nettopp sovnet inn. For det kunne ikke ha tatt lang tid. Det er det første. Altså en overordentlig lang, dramatisk drøm som må være sammenpresset i et lignende normativ. Det er det første. Og så det annet, enda mer rettverdige. Den staven falt ned på halsen. Og det var giljotineringen. Men det var toppunktet av drømmen. I et stort mønster som passet inn til det punktet. Hvor han var arrestert og forhørt og så videre. Og så kommer det frem, og så endelig kommer giljotinen. Men hvordan kan det forstås? Hvis han nu begynner å drømme, vet han da at den staven skal falle ned på halsen? Sånn at det passer. Ikke sant? Hvordan i all verden kan det passe sammen? Eller, sier loven, er det omvendt. Sånn at staven faller ned, og så forvandles det i drømmen til giljotin, og nå dikter han baklengs hele drømmen. Og så i det han våkner opp, forteller han den, sånn at hele drømmen har funnet sted, det er en hypotese, så å si i et sekund, som en vifte som foldes ut. Helt uberoende av tidslengden. Det er gåtefulle ting i det. Det er mange sånne drømmer som må være i en uendelig lengde, i en lengre opplevelse, sammenpresset i en uhyre kort, i et uhyre kort tidsintervall. Fordi man nettopp er innsovnet og så våkner opp, og så må hele drømmen ha vært der. Og også slike, som da det enda mer noe dramatisk som hører med i strukturen, og som kommer til slutt. Og hvor man så å si drømmer hvis den måtte ha blitt sted på forhånd, eller ved det passe. Eller hvor drømmen baklengs. Hvordan er det mulig? Altså, jeg tror ikke vi skal fikse det til en bestemt tolkning, annet enn at drømmen i sine utfoldelser ikke følger vanlige logiske roms- og tidsregler. Det er et fritt spill av drømmer som kan utfolde seg, og nettopp hvor i ett sekund kan utfolde sin dikte, som så, når man forteller drømmen etterpå, blir ordnet i en kronologisk rekkefølge, hvor man da sier den har vært lenge. Et eksempel på det har vi fra den islamiske verden. Jeg vil lese beskrivelsen av det. Sjeiken Shihab al-Din fortalte til en sultan at Muhammed på sin nattreise hadde gjennomvandret 7 himler, 8 paradiser og 7 helveder og sin tilbakekomst. Hvor man skulle se akkurat til tid til å rette opp en vannkrukke som var veltet før han reiste. Altså, det er en vannkrukke der. Og nå kommer jeg akkurat til å velte den. Og så sovner jeg, og nå kommer hele den opplevelsen, alt det. Og i det han akkurat våkner igjen, så får han tid å rette den opp. Altså hvor hele den store er akkurat presset ned i det lille punktet hvor en vannkrukke velter. Fra det punktet hvor den begynner å velte, og til den enda ikke er velte. Og hvor han da hadde tid til å gå gjennom 7 himler, 8 paradiser og 7 helvede på den i den lille sekunden der. Og vannet var enda ikke rent ut. Sultan nektet å tro det. Og nå gjorde man et forsøk på det. Sultan ble nå dykket ned i et badekar og kom opp igjen og fortalte uendelig lange beretninger om begivenheter i et annet land, 7 år i ekteskap, 2 sønner og en datter, mens vitnene bekreftet at han bare hadde det noen sekunder under vann. Altså, det har vi to ekstremt, man kunne nesten si, oppriktige historier og jeg tror ikke så helt på det. Men det er noe typisk med drømmer. Og som da jeg opplevde veldig sterkt, og så er det kanskje en arabisk fantasi der det blomstret litt ned enn det faktisk var. Men hvor lovmessigheten er helt allmenn. Vi må regne med at drømmer er helt uavhengig av tidslengden, og en uendelighet av bilstrøm kan holde seg ut i ett sekund. Hvis vi nå ser på hele denne drømmelivssituasjonen, så vil vi nå sammenhenge bevissthetstilstanden i drømmelivet på den ene side med den våkne, reflekterte dagsbevissthet, på den andre side med den drømmeløse, dype søvn. Og så vil jeg skrive opp på tavlen et par karakteristiske drag i disse tre. Altså, reflektert, jeg-bevissthet. Våken om dagen. Det markerer jeg-bevissthet, for i drømme er den meget problematisk. Da snakker man med andre personer på en sånn måte at man ikke kan si at man selv bare er den personen og den andre ikke. Det kan godt forekomme følgende, for eksempel i drømme, at man drømmer at man er elev. Og så er det en lærer som står overfor en, og så spør læreren, hvordan er det og det? Og så eleven i drømme er ikke i stand til å svare. Nei, men altså, men det vet jeg ikke. Og så i neste øyeblikk sier læreren det, i drømme. Men drømmepersonen er jo begge to, altså visste han det og visste det ikke samtidig. Man er så å si utvidet til et helt bilde, sånn at man er ikke mer isolert. Her står jeg alene for meg, og hvis da læreren spør meg, og jeg ikke vet det, så vet ikke jeg hva læreren sier i neste øyeblikk. Det er jo helt umulig, men i drømme kan jeg vite det. For da er jeg begge to. Man er hele drømmen. Man er alle personer som foregår i drømmen. Man er så å si utbredt i det hele. Og det er vi jo på samme måte om dagen. Derfor her jeg-bevissthet reflekterer jeg-bevisstheten alene. Bare jeg for meg selv her, og så uten verden. Det er ikke tilfelle i drømmebevissthet, drømmeliv. Det er uklart. Flytende konturer. Skiftende ulogisk i antagelsen, for det er en så å si drømmelogikk, men det er ikke vanlig. Alt kan skje i drømmer og forvandlinger, hvor rom og tid her er ordnet. Rom, tid. Kaotisk rom, tid. Der ser vi to forskjellige bevissthetstilstander. Helt sånn utsvømmende og ukonturert metamorfose og forvandlinger, symbolikk som strømmer og vever inn i dette, og man ikke riktig vet hva det er. Her, klar, avgrenset, reflektert, jordes i tredimensional rum 40 mil, de akkurerte i 1,5 til avgrenset for seg, oppvåknet her i dette. Samtidig kan man si at her er det på en viss måte smått for seg. Her begynner det å vive seg ut, sånn, og man svømmer sammen med omgivelsene. Så kommer drømmeløsene. Nu forsvinner også alle disse bilder. Og nu kunne man tenke, altså er det mindre. I virkeligheten er det mer. For der kommer nu en høyere og dypere virkelighet. Regenererende, helbredende, modnende, styrkende, evner dannes. Altså, her kan man si, regenererende. Oppfriskende. Modnende. Og nu fra dette felt virker det noe inn i det som kommer frem i drømmene, og kommer litt inn, helt inn i den oppvåknende situasjonen. Der er mange kunstverk. Der er mange tekniske oppfinnelser. Der er mange små dagligdagse handlinger, som i virkeligheten er inspirert ut fra det som kommer fra dette felt, strømmer litt inn der, og som plutselig kommer det en impuls i det man våkner. I de fleste tilfellene vil man så glemme det. Hvor kilden er. I noen tilfeller så vet man om det. Og vi har i kunsthistorien, spesielt også i musikkhistorien, eksempler hvor komposisjoner først har levet der, og så strømmer det inn, og så nå gjelder det bare å realisere det, hvor en åndelig impuls lever i dette felt, og hvor det må bæres inn sånn at det kan realiseres i en våkne bevissthet, og hvor det her ofte glipper. Eksempel Goethe i sin ungdom. Gang på gang hadde han opplevelser i natten som raget inn i drømmen, og hvor hele dikt var der, og så våkner han, og så blir han fort skrive det ned, og så er det borte. Fordi han blir han våkner så å si i det han skal skrive det ned. Derfor hadde han, for å gjøre den overgangen så bløt som mulig, på nattbordet parat papper og en bløt blyant, sånn at det skulle komme noen lyd. Fordi at hvis det straks kom lyd, så kom han ut av det, og så glemte han det hele. Sånn at som ung var han ut av drømmen, rask, bare våkne tatt med bløte blyant, men skrevet ned dette med en gang. Og så, sånn at han så å si ennå var i drømmesituasjonen. Et annet eksempel også, for en matematiker, som var sammen med sin fetter, de så på samme rød. Om aftenen så satt han, fetteren forstod ikke stort av det, det altså han som fortalte det forstod ikke stort av det, men matematikeren som altså var fetter til ham, satt og arbeidet med et avansert høyt matematisk problem. Sånn en av elite matematikere. Og så klarte han ikke å komme til en løsning. Altså, dette er forferdelig. Jeg må arbeide mange dager med dette, og det kommer til frem. Men det er en løsning på dette. Jeg må arbeide i timestall for å få dette til. Jeg klarer det ikke nå. Så bare la han alt sammen til side. Så gikk de til å sove. Så midt på natten så våkner vennen av at fetteren går ut av sengen og tenner på lyset. Og skal han nå arbeide videre på det der, tenkte han. Og så ser han at han tar et papir, og så bare skriver han noe der, og slukker han lyset, og så går han ned og går han i seng. Neste morgen så står han først opp som fortalte dette, og han som hadde og i natten matematikeren venu liggende støtt. Fikk han bort og så på det, og der hadde altså han skrevet hele fasiten ferdig utregnet av det store problemet på det papiret. Tenkte han, nu er det, hva skal jeg gjøre nå? Vi tar jo hjem med det. Tok han det papiret, og det gjemte han der i en skuff. Og så våknet matematikeren, og så spilte de frokost sammen, og så sa han, har du tenkt å arbeide videre på det problemet som du holdt på med i går aftes? Ja, jeg vet ikke, det er forferdelig vanskelig. Jeg tror jeg venter en stund, og så går jeg i gang med å klare og se om jeg kan klare det. Sa han, ja, men kunne det ikke være at du allerede har funnet løsningen? Nei, hva er det du mener? Det er sant, du strever, der går det forferdelig vanskelig for det jeg er. Jeg må ha mange timer på det. Så de kan bort i skolen og tog frem for det. Hva er dette for noe? Og så får han se fasiten stå der og løsningen på et hele problem. Han har ut fra natten og drømmen bare gått rett bort og skrevet det ned, og så fullstendig glemt igjen det hele. Og nå er han ikke helt sikker på det var rett det han har skrevet om natten. Men så er dere der ikke en oppsynsom. Det er viktig rett. Det må du se og nøyaktig regne ut. Så måtte han sitte en hel time og kontrollere det, så viser seg at det stemte alldeles på en prikk. Altså vi ser, det rager plutselig noe inn som er meget høyere enn i det vanlige. Men det kan også rage noe inn hvor man er en snudde under. Eksempel. Jeg drømmer at jeg står sammen med en venn, helt sånn banal, og så sier henne, ja, nå må vi ordne opp dette her. Altså, som du husker, jeg skylder deg 10 kroner. Ikke sant, jeg skylder deg 10 kroner. Og du skylder meg 850. Du skylder meg 850. Nå må vi gjøre opp dette her. Altså, jeg betaler deg differansen. Altså, jeg skylder deg 10 kroner. Du skylder meg 850. Og så skal jeg altså betale differansen mellom det. Nå må vi ordne opp dette, ikke sant? Differansen 5. La oss ordne det sånn. Først betaler jeg deg 10 kroner. Og så betaler du deg 850, så må det bli det. Man er så plutselig ute av stand til å regne seg. Man er som et spedbarn, som enda ikke våknet opp til det, man er litt infarktiv plutselig. Altså, det finnes lavere områder i drømmen hvor man plutselig er det, og så finnes det høyere områder hvor man enda ikke kommet opp til det. Det er meget gåtefull verden i drømmen. Nå tar vi en pause. Om det er noen spørsmål, enten direkte ut fra det som er kommet til i dag, eller noen spørsmål som er laget til opp fra i går, og hvilke ting. Nok tid til å bearbeide spørsmål. Hvis noen vil spørre noe. Det tror jeg.
Går,
då berättade
vi om
organdrömmar, ja.
Och då sa vi att han då sänds som han är viss ironi i drömmet.
Det kan också, ja.
Har
länge
helt
organdröm. den upphör att vara organdröm, hvis den ironien kommer, men ironien är aldrig organdröm. Det är så att säga först en primär organdröm, detta med slangen. Och han hade också andra drömmar med slanger som tydligt var med tarmene. Och nu plötsligt kom detta doppelte, han är självutsett. Och så nu drömmer han en docent med den slangen. Och så kommer det lilla ironiska blicket, hvor nämligen han ser sig själv utifrån och gör lite narr av sig själv. Det momentet är självklart organdröm. Jag vill bara säga, det kommer ett sånt moment in som är mycket viktigt i drömmen. Drömmar kan vara djupt tragiska, upprymmande, knusande mardrömmar. Men det kan också vara lätta, lekande, sprudlande, så att man ligger och ler i sängen efter att man har drömt.
När det förekommer hos folk som drömmer väldigt sjelden, att det plötsligt i en viss period, låt säga över en månad bara, var eneste natt har en bestemt drøm som gjentar seg i alle enkeltheter hver eneste natt, men fra en natt og så en måned fremover, så plutselig er den borte igjen. Ja. Det er veldig sterkt og veldig intenst.
Ja. Det må man, hvis man helt vil forstå det, da må man først nøye være det menneske og kjenne. Hvis det mennesket vil fortelle hele sin livssituation, hva som var før og hva som kommer efter, først da vil man kunne bedømme hvordan den står inn i sammenhengen. Hvis man bare sier det, så er det ennå alt for ubestemt. Men først litt om dette med å huske drømmer, eller å drømme som man sier, eller å ikke drømme. Det er overbevist om at alle mennesker drømmer meget mer enn de selv vet. Og at det bare forskjellen mellom den som drømmer meget og den som drømmer lite. Delvis er at faktisk noen drømmer meget mer enn andre, det er også tilfellet. Men forskjellen består meget mer i overgangen om morgenen. Nemlig at noen så å si glemmer alt hva de har drømt. Og så blir de borte og sier de, nei, jeg har ikke drømt i det hele tatt. Så kan plutselig den situasjonen bli litt forandret. Og dermed plutselig dukker drømmer opp. Og det er ikke at det ikke var drømmer før, men nu blir de bevisst. Fordi at situasjonen er blitt litt annerledes. Derfor må man i det tilfellet, som du sier, hvis en i lang tid har ment jeg drømmer ikke, eller faktisk kanskje har drømt svært lite, jeg tror det er også noen mennesker som nesten ikke drømmer. Og altså ikke har noe å glemme. Hvor plutselig denne drømmen kommer gjennom lang tid. Hva er det skjedd lite før? Er det noe i hele konstitusjonen som er blitt litt annerledes, spesielt om morgenen? Man kan ha en sånn konstitusjon at man våkner oss med en gang går man i gang og slår med alle ting. Man er litt kolerisk utadrettet. Da vil man ha en tendens til å ikke oppfatte noen drømmer i det hele tatt. Da vil man tegge det vekk. Man er ikke interessert i det. Det er noen som så de våkner sånn. Så lever de sånn ut. Så lever drømmene videre i sengen en stund. Da har man en litt større sjanse til å huske det. Det er det ene. Så kommer det neste. Det å drømme den samme drømmen mange ganger. Da er det helt sikkert noe som går dypere. Og det er helt ulykket at det kan skje hvis det er noe overflatisk. Helt ulykket. De overfladiske, sånn erindringsdrømme, essensdrømme, de har jo rett og slett at de bobler frem og forsvinner, og er bare sånn lettflyvende seteboble-skum. En drøm som gjentar seg flere ganger, har en meget dypere, sterkere tale. Men hva det er, det kan jeg ikke si uten at jeg vil få høre drømmen, og det ville heller ikke være nok. Man måtte kjenne vedkommende hvordan den står i sammenheng. Det kunne være en organdrøm. Noen som sitter i organene, og så er det det samme hele den måneden. At det bare det samme organet snakker en hel måned, og så forandrer det seg, og så er det ikke noe mer å si. Det er noe i veggen med et bestemt organ. Det kunne være. Det kan också vara att det är något i skeden i det mänske som gör att tala och som det mänske nu egentligen ska arbeta med, och att den drömmen som gäntar sig egentligen är en stämme från det djupare skick i jägen som säger, nu må du passa på, nu må du passa på, nu må du se till att vakna upp, att det har en sån stämning i sig. Och därför, hvis man vill få tak i det där, må man först och främst lära drömmen att känna, och inte innehållen av bilderna, för de kan vara forskjellige, men kraftströmmen i den. Vad är det som talar i den? Och där kommer man till om det kanske är en organdröm som talar, eller om det är något i skeden som talar, eller om det speciellt är något, det vill man nöja, måste lägga märke till, förhållande till någon annan människa. Var det någon annan människa i drömmen, eller var, var du alene, var det dig?
Ja.
Var du alene i drömmen?
Ja, eller, i den ena, i den ena.
Som gäntar sig. Var inte någon bestämt annan människa?
Bara
var det. Ja, jag nätter upp. Alltså, jag kan inte säga vad det är känslan ser ut när att drömmen kan vara helt sin fulla sen. Och det är inte nog, men hvordan stod den, vad skedde i tiden lika för? Och vad sker lika efter på någon för att någon är försvunnit? Inte sant? Ja. Är det någon fler som ska fråga?
Igår så snackade vi nog om att folk som vaknar som i 3-4 tida om natten ofta har väldigt stor angst.
Det visar sig nu för tiden,
ja. Ja, jag lyckas på att grusinera om det. Och samtidigt så hit i begynnelsen av kursen snackade du också om en angst som var lika efter intagningen.
Ja.
Och då prövde du att träffa in ett kristet perspektiv.
Ja.
Som jag syns var lite uklart.
Ja visst, det var bara ganska kort. Det kommer vi tillbaka igen till i nästa vecka. Det viktiga där var att se att här går en ström genom kunskapskultur, så denna angst av grunden, hvor man blir uppsplittet, och så en kraft som fører over det. Och så kommer det ett nytt fält. Och denna kraft som fører over det har varit annorledes i världshistoriens förlöp. Och att det på så sätt tre faser, en fase och instinktiva kräfter bära människor, och så övervinns den angsten, det är inte något problem, så att den angsten gör att ordna sig och att det är ett stort existensspörsmål, så efter att en helt ny mulighet för något som är värdigt, som kommer till i det våkna dagsliv, som alltså inte kom till instinktiva fåller sig utklädd och med den kraften som fører over detta. Det ligger i det som jag sa, men jag ska utföra det vidare i nästa vecka. Då kommer vi till det. Men vi måste se det i en lite större sammanhang. Detta med angstböljen är det ordningsdom är något som strömmar in och som egentligen alla människor på en eller annan måte må kämpa med. Enten de är motiga eller feige, vad som helst. Det är något som ligger i hela vår tid. Man kan ju se det från tre fält. Det är säkert många andra. Det ena fältet är hela civilisationens situation. Med rustningskapplöpet. Och om man ustansligt via avisen får se att viss ny atomkrigen vill bryta ut, så vet man inte om hela mänskligheten existerar vidare. Det står ju stadig sådana ting i avis, i tidningen. Man rår inte med sikkerhet med situationen. Så att man kan säga att hela mänskligheten är i ett fält där det nu är existensspörsmål. Hur går det vidare i det hela tatt? Man kan inte sånt som för ett par hundra år sedan och tusen år sedan, ja, så kommer det en liten krig där och så kommer det en liten krig där, så kommer det en jordskäl där, en jordskäl där, men det är sådana små fläckar som i och för sig kan vara fryktliga nog för dem som upplever det, men mänskligheten är säkert. Det kan man inte säga på samma måte. Det är deras åsikt i hela mänskligheten, på hela jorden, med ett brännande existensspörsmål. Och det är ju klart att alla människor får vara med på det. Det gör en vet i vår situation. Och hvis man inte klarar, hvis man inte bevisst, så att säga, genomtränger det nog och övervinner det bevisst, så ligger det så att säga under mellom gulvet, ett eller annat sted i magen. Och det kan plötsligt bryta fram nätt och sånt om natten. Det är ju en del. Men så är det ett helt annat fält, och det är helt personligt. Och det är inte något med det stora politiska att göra, eller asylkrig, eller hela tillsmutsningen och ödeläggelsen av naturen. Inte något sånt, men bara det egna personliga liv i förhållande till andra människor. Fler och fler människor går därigenom situationer hvor forferdelig absurde, kaotiske og smertefulle opplevelser kommer i forhold til andre mennesker. Sånn at det er dype skuffelser, besvikelser, og hvor man dermed kastes tilbake til seg selv, sånn at man blir fryktelig alene, ensom. Hvis man nu går i løpet av dagen sånn og holder på med forskjellige ting, så blir det tildekt. Fordi man har forskjellige ting å gjøre, og oppmerksomheten er utenrettet. Men der klokken 3 om natten gjør man ingenting utenrettet, og man er helt henvist til seg selv, og nå kommer ensomheten maksimalt frem. Hvis man da enda ikke kommer til et punkt hvor man har bevisst gjennomarbeidet det og overvunnet den negative skyggen av det, da plutselig kommer det bare sånn brutalt frem i den situasjonen, sånn man ikke riktig vet hva det er. Men det er nå noe helt annet enn angst for atomkrig eller noe sånt, men kanskje begge virker sammen. Så det tredje er dette med dagsrytmen, at nettopp der på det tidspunktet i 24 timers rytmen er noe som går forbi et øyne. Hvis man da er bittelite grann syk, sånn at man har en litt svag lever eller noe sånt, da er det et ømt punkt, hvor det er, man går på tynn is, så å si, akkurat der. Og nå kommer det der tre ting opp på hverandre. Det store, hele menneskets sosiale problemer, mine egne små personlige problemer, og så rett og slett lever, som er litt svag. Og så dynges alt på hverandre, og så plutselig kommer det en sånn bølge av angst man ikke riktig kan overvinne. Og så ligger man der bare og ikke vet hva man skal gjøre, og hvordan kommer jeg ut av dette her. Jeg tror det må gripes an i tre felt. En er rett og slett styrken i den egne kroppen, kanskje at man får en levermedisin eller noe sånt, og litt styrke at man blir litt sønnere. Det andre er at man virkelig arbeider med sitt eget ensomhetssituasjon, sånn at man snur det til noe helt positivt. Det tredje er at man virkelig tar opp menneskehetens verdenshistoriske situasjon, sånn at man medvetent stiller seg inn i det verdenshistoriske oppgjør vi befinner oss i. Ellers vil det bare strømme inn i det halvmedvetne, i det halvunderbevisste, og virke angstskapende, fordi man ikke har gjort noen ting mer. Ja?
Man drömmer om andra människor som säger något, eller kom till mig, eller jag är med i det.
Ja.
Och sen så tar man inte den andra, det finns en patient som har.
Ja, det kan være begge deler. Det kan være fullstendighet, og det kan være fullstendig illusion. Begge deler tips. Man kan si, der i natttilstanden er vi i et dypere skikt sammen med alle de mennesker som vi skjebnemessig er forbundet med. Og plutselig begynner det å tale uhindret av det som finnes om dagen, hvor man så til hatt noen murer i vennene. Og da plutselig kommer det en dyp menneskelig forbindelse som en realitet. To mennesker som er forbundet med hverandre slik, den ene i Sverige, den andre i Schweiz for eksempel, kan samme natt drømme om den andre, og så skriver begge brev, og så krysser brevene sånn. De har vært sammen i det rent indre åndelige om natten, selv om de er geografisk langt borte fra hverandre. Det er den ene muligheten, og det er full realitet i det. Det andre er at det bare er et bilde av ens egne ønsker. Det er så å si en konjeksjon, at de drømte, det er for eksempel forelsket i den andre. Og så nå innbilder jeg meg at den andre også er forelsket i meg, men det stemmer ikke. Det er absolutt ikke. Den andre går ikke og tenker på meg i hele tatt. Det er bare jeg som tenker på det. Og nå kommer drømmen, og det er da i drømmen dikter at den andre kommer til meg. Og så er det skjønt, ikke sant? Og så nå tror jeg det skal realisere det, for det er helt besvikelse, fullstendig misforstått. Jeg har ikke tenkt på det, det er noe som helst, ikke sant? Altså, jeg mener, drømmene er et svært usikkert felt, hvor virkelighet og uvirkelighet, hvor det subjektive og det objektivt virkelige er blandet sammen i en grøt. Derfor skal man alltid være meget forsiktig med en rask tolkning. Men det kan være det som du sier, men det kan også være precis noe annet. Inga?
Jo, om man ser hvor drømmen oppstår, så oppstår jo den nå gjennom, om man säger lite teoretiskt, genom att den lätta kontakten mellan astralkroppen och eterkroppen och den fysiska kroppen som ligger kvar i sängen, så att säga, i denna lätta kontakt står drömmen på ett sätt.
En sån gränsfält.
Ja, gränsfält. Och då tyckte jag det var så intressant med denna drömmen om sultanen, för det för ju lite grann till den översinnliga bilden på något sätt, att kunna med sitt medvetande, sin meditation uppnå den situationen. Och därför så tycker jag det inte var så orimligt att han kunde se den här under den här korta tiden, va?
Ja.
Och det tänkte jag du kanske...
Ja, men jag vill inte säga att det är fel, men jag har ett litet frågetecken, och jag vet att den arabiska fantasin är svets.
För nästa fält är ju sedan då när eterkroppen lämnar den fysiska kroppen och den andra minnetablon eller så uppgår det nästa steg, som man ju också under inledningen försöker frambringa.
Nu är tiden framskriden, så vi ska inte gå in i den nästa pausen. Men frågor som nu inte fick tid, ber jag om bevara till imorgon.
All right, then.